Det riktades...
Prata om vår egen podd hela tiden.
Det riktades så kallad kritik mot dig och mig, Kristoffer.
Och det kan vi inte ta.
Detta av en viss Tobias Wahlqvist. Sveriges största PK-fitta.
Nej men sluta! Så kan du inte säga.
Jag klipper bort det. Då dags för Interrasismen podcast som nu har trillat över 100-strecket, avsnitt 101. Magnus Hesse Bengtsson heter jag, Kristoffer Gummesson, med på länk från Umeå. Kristoffer, hej.
Hej, hej Magnus.
Denna podd som pratar om Sverigedemokraternas politik, företrädare, ideologi samt närliggande rörelser och andra saker som Kristoffer vill prata om.
Just det.
Hur är det med dig, Kristoffer?
Jo då, det är bra. Du har börjat arbeta in den där taglinen. Saker som Kristoffer vill prata om.
Ja, det är så jag jobbar.
Ja, jag gillar det. Det ger mig en viss kreativ frihet i den här podcasten.
Det är lite syftet när du väljer att kanske gå utanför ramarna eller spela upp Ulf Lundell.
Precis, som jag hade tänkt göra idag faktiskt, av en händelse.
Jaha, oj.
Mm-hmm. Det är ju trots allt Sveriges nationaldag, så då måste vi väl ägna lite tid åt en av våra största nationalskalder.
Vilken gissning jag gjorde där.
Mm.
Det kan vara så att jag kände till det här också.
Kan vara så. Vi talar ju med varandra emellanåt även när det inte spelas in. Kanske inte lyssnarna förstår.
Så är det. Jag tänkte ta upp en grej som vi har talat om när vi inte spelar in.
Mm.
Det var nämligen Henriks, vår vän och kollega, Henrik Johansson på Interrasismen. Hans framträdande.
Känd från den här podden också i avsnitt 100 förra veckan.
Bra, känd från den här podden. Vi arbetar in det också.
Jajamän.
Även känd från andra saker har jag hört. Men kanske främst känd från den här podden. Även numera känd från podden Synfält framåt. Det var det vi pratade om i veckan, eller till och med igår tror jag.
Mm.
Att Henrik Johansson gästade just podden Synfält framåt, en podcast som vi båda brukar lyssna på, som drivs av Kristoffer Appelqvist och en man som heter Tobias Wahlqvist. Den tidigare kanske mer känd för allmänheten, eller?
Att Kristoffer Appelqvist var mer känd för allmänheten, ja det får man nog säga.
Jag tänker det. Den andra killen är någon form av egenföretagare. Har jag läst mig?
Ja, jag vet faktiskt inte vad han har gjort utöver den där podcasten.
Ja.
Jag gillar den dock. Den är både intressant ofta och rolig på sina ställen.
Det är som en bättre version av den här Navid Modiri-projektet.
Ja, jag har inte hört Navid Modiris podcast.
Nej.
Navid Modiri är för övrigt också känd från den här podcasten.
Eller hur? Och från, jag tror, andra saker.
Möjligen på marginalen då.
Okej, okay, ja. Anledningen till att Henrik Johansson var med i podcasten Synfält framåt, det var för att i ett tidigare avsnitt så hade de haft med partiledaren för Alternativ för Sverige, nämligen Gustav Kasselstrand.
Mm.
Henrik kritiserade det där avsnittet för att de här två killarna var alldeles för passiva gentemot Gustav Kasselstrand.
Just det.
Något som vi två möjligen inte höll med i. Vi kanske gick lite på deras linje att vi tyckte att det kanske talade för sig själv. Men han hade möjligen en viss poäng, Henrik.
Jag läste ju Henriks kritik av avsnittet innan jag lyssnade på podden. Men jag kände nog när jag lyssnade på podden att jag hade förväntat mig något sämre utifrån vad jag läste av Henrik. Jag tyckte den var ganska bra faktiskt. Men det är klart att man har en viss... liksom, det har man väl egentligen alltid när man lyssnar på den typen av samtal, att man på något sätt vill hoppa in i podden och framföra sina egna poänger och ställa sina egna frågor.
Så är det ju. Och ja, precis, det är ju kanske svårare att sitta där i den situationen själv och behöva ställa de frågorna som andra tycker att man bör ställa.
Ja, alltså jag känner ju så själv när jag lyssnar på vår podcast. Till exempel när vi pratade med Ivar Arpi och Adam Svejman, så Och jag lyssnar på det i efterhand, så känner jag ju flera gånger att ja, men där borde jag ju ha sagt något annat typ.
Vilket vi fick kritik för, bland annat av en viss Henrik Johansson.
Ja, men han är snabb att hugga på det där, vet du.
Precis, det som hände i alla fall efter att Gustav Kasselstrand hade varit med i Synfält framåt, det var att Henrik skrek på Twitter, bollade Kasselstrand på oss, och sen så kritiserade han Synfält framåt för att de var mjäkiga mot just AFS då. Vilket gjorde att han belönades med en plats i podcasten. Jag tror att det är hans taktik faktiskt.
Ja, det är väl inte första gången det händer.
Det är lite som du jobbar också när jag tänker efter.
Fast jag tänker ju tvärtom. Alltså, jag försöker få in folk till vår podcast snarare än att jag ska vara med i andras.
Det kanske i och för sig är det jag försöker göra nu. Ett litet tappert trevande.
Mm-hmm.
Jag tänkte först kanske att vi ska lyssna på det här avsnittet med Henrik. Det var ett ganska kul avsnitt.
Jag ska inte höra hela avsnittet, va?
Nej, men det kan man hitta på
där
man hittar poddar.
Jag vet inte hur det skulle gå ihop med copyright-lagare till exempel. Om vi skulle börja spela upp deras podd här.
Nej, och andra sidan, vi skulle kunna spela ihop hela podden och hänvisa till deras Patreon typ för att de har lyssnat på det.
Mm.
Jag vet inte. Ni kan hitta Synfält framåt då, där ni hittar poddar, så att säga. Men den här podden, det kanske var mest underhållande, allra mest underhållande, när Kristoffer Appelqvist skriker åt Henrik. Som frågar vilka han umgås med som tolererar den typen av skit som Henrik häver ur sig.
Jag reagerade också på det. Jag tänkte, ja men det är ju... Det är ju jag.
Jag tänkte att vi kan lyssna lite på hur det här lät.
Det är en del av att vara medborgare i ett samhälle. Att fundera på vad ställs vi inför utmaningar och hur kan jag ta ansvar för det?
Mm.
Och det är min vanligaste kritik mot vänstermänniskor. Är att de har ganska snabbt till att säga vad ska kommunen göra åt det här? Och min uppmaning är, tänk inte så mycket på det, utan tänk att du är en del av kommunen, vad ska vi göra
åt
det
här?
Men det har du någon sorts problem med, förutom att du förminskande kallar Sunne för Säffle. Det är inget fel på Säffle, men
förlåt, men det var jag kommer bara inte ihåg.
Är det Mohammed du snackar om? Jag har bott ihop med Mohammed i 1,5 år. Det är klart för fan, men vad fan, håll käften människa och vet lite jävla hut. Om jag har bott ihop med en människa som firar Ramadan, som har sin släkt i Damaskus. Om jag sitter och kollar på människor som facetimar med sin familj i Damaskus. Tror fan att det påverkar mitt liv.
Men det är väl ingen som påstår. Det är väl ingen som påstår.
Sluta humblebragga. Du måste sluta snacka om din jävla invandrarkompis i Säffle. Det är det du säger.
Ja, och varför då? Jo, för att det är kanske dags att börja prata om lite jävla asylrätt i den här frågan också, eller hur?
Ja, det är väldigt kul. Alltså, det jag framförallt slås över, hur många gånger har jag inte velat säga håll käften och vet lite jävla hut människa när jag har pratat med Henrik. Så var det skönt att någon äntligen sa det.
Jaha, du menar, vi hakar på tåget här.
Ja, det
liksom, våra internt största kritiker typ. Henrik hoppar in och försvarar Jerem i någon annan podd typ, och så sitter vi och trashar honom.
Ja, nej, han är jättebra, Henrik.
Nej, men jag tyckte han gjorde ett bra jobb. Han hade han hade poänger, och även de hade poänger.
Mm. Ja, framförallt är det väldigt underhållande lyssning eftersom att det är lite hett.
Ja.
Så att vi kan väl uppmana alla lyssnare att gå in och höra på det också.
Men det var kanske inte därför att jag tog upp det här. Just att Henrik nästlade sig in i Synfält framåt är inte det intressanta just nu, utan det är Kristoffer.
Det intressanta är att vår podd har nämnts också.
Exakt. Vi är här för att försvara våran heder, Kristoffer.
det här projektet som vi håller på med.
Det riktades
om vår egen podd hela tiden.
Det riktades så kallad kritik mot dig och mig, Kristoffer.
Och det kan vi inte ta.
Detta av en viss Tobias Wahlqvist, Sveriges största PK-fitta.
Nej men sluta. Så kan du inte säga.
Jag klipper bort det. Vi ska lyssna på hur det lät.
Jag säger bara att det är inte ett parti som värnar om den liberala demokratin. Och då kanske det ska vara lite mer, liksom, när de sakerna kommer så kanske det ska finnas någonstans där i bakhuvudet att jag kanske borde bemöta det här. på något sätt. Och jag menar inte heller att du ska vid varje enskilt påstående sitta som en jävla faktabok och så bara säga, här är det inte, så här är det inte, så här är det inte. Det är inte det jag säger. Jag säger bara att jag tyckte att jag såg en ganska stor avsaknad av sånt.
Fair enough, jag tror fan jag köper den.
Ja, tack för kritik. När du då är här, då vill jag passa på att ge kritik också. Mm. Jag lyssnade ju på ert avsnitt när ni spelade upp Gustav Kasselstrands presskonferens där han då lanserar partiet Alternativ för Sverige. Mm. Och ni...
Är det Magnus och Kristoffer du pratar om nu, Abba?
IRM. Du ja, jag får
jag tar ansvar.
Ja, Magnus och Kristoffer hånflabbar och bedömer den här retoriska kapaciteten och att de tycker att publiken låter som en flock apor. Jag tycker att det där är vidrigt, måste jag säga. Och jag hoppas att IRM har en större palett med uttryck. Men som jag var inne på innan, den här rörelsen bygger ju på martyrskap. Och när man uttrycker sig så där, då göder man dem. Mm. Och vi kanske inte har gjort världens bästa avsnitt. Vi är självkritiska, vi lär oss och vi är tacksamma för kritik. Mm. Men ni behöver också bli bättre. Om ni beter er så där, då är ni en del av problemet.
Då tänker jag säga så här, du bara lyssnar på ett avsnitt.
Jag har inte bara lyssnat på ett avsnitt.
Nej, men så här, jag har inte hört det där, så jag kan inte svara för exakt vad som sades.
Okej, Kristoffer. Mm-hmm. Försvara en heder.
Ja. Jag lyssnade på det där och så gick jag faktiskt tillbaka och hörde vårt eget avsnitt då, såklart.
Jag tycker det är kul att Henriks försvar är att han sitter och skrattar och tycker det är kul.
Han har ju väldigt svårt att hålla fnisset tillbaka, där, vilket kanske inte är till någons fördel riktigt.
Nej, men jag vet inte vad man ska börja, men jag vet inte, förlåt, men vet inte Tobias Wahlqvist något om vem Gustav Kasselstrand och hans parti är? Man kan ju undra. Vi har alltså ett parti som pratar om att aktivt kasta ut människor ur landet. Vi pratar om ett parti som knyter etnicitet till nationalitet. Vi pratar om ett parti som gör likhetstecken mellan vanliga muslimer och islamistiska terrorister och som tycker att alla muslimer ska ut. Och vi pratar om ett parti som rör sig i den identitära rörelsen och har allehanda kvasifascister och fascister i sina led. Och så sitter den här mannen och har mage och tycker att vi är hånfulla och elaka mot Gustav Kasselstrand.
Alltså, jag tycker nog att det är inte vårt bästa avsnitt.
Vad menar du med det?
Jag menar att det är lite... Alltså det är ju lite raljant och sådär. Jag skulle inte sträcka mig till att säga att det är vidrigt, därför jag tror att alltså Gustav Kasselstrand är en vuxen person. Jag tror att han kan ta det.
Ja, så kan jag tänka mig...
Sitter lite raljant.
Jag kan tänka mig så här också, att de sista som skulle gnälla över det är Gustav Kasselstrand och Alternativ för Sverige, med tanke på deras egen retorik.
Och ja, precis.
På de här frågorna. Men jag tänkte att vi ska lyssna på inslaget.
Vi behöver ett alternativ till sossarna och moderaterna. Vi behöver ett alternativ till Sverigedemokraterna. Vi behöver ett alternativ för Sverige. Mina damer och herrar, jag har äran att bekräfta det ni alla har längtat efter. Alternativ för Sverige ställer upp i riksdagsvalet och vi ska göra allt för att ta sunt förnuft till riksdagen den 9 september.
Alltså, vad var det där? Jag reagerade mest på...
Att han är så tafatt.
Han är tafatt, men publiken är ju jättetafatt också. De vet ju inte hur man jublar. De låter det som en skock får. Alltså, det lät ungefär som att de hade fått instruktioner om att jubla på vissa nyckelord. Men det fanns ingen feeling bakom det, utan de bara råmar som de jävla kor. Eller
alltså jag tänker mig att problemet är att de är väldigt entusiastiska. Och han är ju skitdålig på riktigt på sådana här punches. Han har inga punches i det här talet.
Nej, det blir också... jättejobbigt i slutet när han stegrar upp och förväntar sig att han ska stegra upp i liksom med bakgrundsdån av applåder, och så är det inte riktigt så.
Nej, exakt. Och de blir ju tvungna att vänta på vad han ska säga, för han har ju ganska så här, han skulle ju säga att de behöver ett alternativ för Sverige, och så just det, så säger han säger jag vill meddela att vi kommer ställa upp i riksdagsvalet. Där borde ju han stegra så att de kan få hurra. Men så fortsätter han ju med att säga och vi ska typ och sen försöker stegra. Det blir jättemärkligt.
Jag har äran att bekräfta det ni alla har längtat efter. Alternativ för Sverige ställer upp i riksdagsvalet och vi ska göra allt för att ta sunt förnuft till riksdagen den 9 september.
Ja, det är helt, helt fel retoriskt.
Jag får vibbar av prins Daniel när jag...
ja, det är faktiskt en bra analys. Jag vet inte, får man kritisera prins Daniel i det här jävla landet?
Ja, jag måste säga, jag tycker verkligen inte att det där är så farligt. Vi är ju inte så jävla charmiga möjligen. Och jag är väl tveksam till om det här är någonting som för det politiska samtalet framåt på något sätt. Eller det är väl mest troligt att det inte gör det. Men som sagt, alltså vi måste kunna ha så pass högt i tak att man kan sitta och raljera lite grann över vad som sägs på när ett parti lanseras under så mycket pompa och ståt som det var när Alternativ för Sverige lanserades.
Ja, återigen, det här är inga små gullgossar som har lanserat ett nytt parti.
Mm. Men
ja, jag vet inte, han måste ju sitta och gråta när han tittar på TV och någon liksom raljerar över någon politiker. Sluta.
Ja, nej, som sagt, jag har lite svårt att ta till mig att det här skulle vara vidrigt. Däremot så kan man ju absolut fråga sig huruvida det är kontraproduktivt eller inte att ha den här approachen gentemot de här människorna. Och jag vet inte, alltså jag tror att man behöver väl förmodligen både och. Man behöver ju ha mer djupgående samtal om politik och ideologi. Samtidigt så är det ju så att särskilt när det gäller Kasselstrand och den rörelsen så ligger ju i något slags här skyttegravskrig med hela alt-right-rörelsen vars livsluft består i att vara lite raljant fräcka sådär. Alltså de har ju vunnit jättemycket mark på att svara vänsterns högtravande liksom lättkränkta approach med att vara mer tongue-in-cheek liksom. Jag tror att det kan behövas att man möter det med samma mynt rätt ofta också.
Men jag tycker absolut att man kan
absolut ha en intressant diskussion om det. Vad är rätt approach?
Det finns väl egentligen
tre vägar att gå. Det ena är att spöa dem. Det andra är att skratta åt dem och det tredje är att krama dem. Alltså lite bildligt talat. I
stort sett så,
ja. Jag är ju en fundamentalistisk icke-våldsförespråkare. Men jag tror definitivt att det kan finnas en poäng i att skratta.
Men det är där jag hänfaller åt kanske lite åt Henriks kritik. Alltså jag kan tycka det, om man inte känner till vad Alternativ Sverige och Gustav Kasselstrand är del av för rörelse och hur de själva agerar ute på gator och torg. Alltså det blir lite, jag vet inte hur mycket Tobias Wahlström myste med Gustav Kasselstrand när han var där, men han måste ha liksom lindat upp honom på sitt finger när han tycker att det är så vidrigt att håna någon för hans retoriska egenskaper. Framförallt en partiledare för sånt parti.
Ja, överhuvudtaget framträdande politiker måste ju kunna ta lite hån, ärligt talat. Alltså, Det finns väl ingen partiledare någonsin som inte har gjort det.
Men jag undrar vad gränserna går här också. Jag menar att det är mycket mer allvarligt att reducera politiska frågor till typ så här tjo och tjim. Typ när politiker bjuds in för att prata politik med en 7-åring eller laga mat typ. som också Henrik kritiserar.
Jag har sett de här filmerna på, det är väl Metro som gör de här, då en 7-åring frågar ut partiledarna.
Men det är ju vedervärd.
Jag har så himla svårt, alltså jag känner att det här borde verkligen inte göras, känner jag när jag ser på det. Och samtidigt så kan jag inte hålla mig ifrån att tycka att det här är fruktansvärt bedårande, och jag älskar alla partiledare som intervjuas utav den där tjejen.
Absolut, flickan är ju fantastisk, men jag kan tycka att det är lite äckligt av producenterna på Metro som sätter henne i den situationen och ber henne ställa frågor som, det är möjligt att hon förstår vissa frågorna, men långt ifrån kanske allvaret i många av de andra frågorna.
Mm.
Jag tycker att det är, ja.
Ja. Nej, men sammanfattningsvis, jag tycker nog att Gustav Kasselstrand, han är vuxen och dessutom en provokativ figur. Han får ta att vi sitter och är lite raljanta och att vi kallar honom och hans supportrar för en skockfår. Alltså värre saker än så har jag hört. Alltså det är inte som att vi har sagt att vi ska munknulla ihjäl den där jävla fascisten liksom. Hade vi sagt något sånt, då hade jag haft betydligt mer förståelse för att det uppfattas som vidrigt. Däremot så tycker jag att man kan ha en mer intressant diskussion om huruvida det är kontraproduktivt eller inte. Det kanske vi kan bjuda in Tobias och Kristoffer till den här podden för att prata.
Ja, men det var lite, det kan vara en poäng. Mm. Alltså, och som du säger, det är klart att det finns en större diskussion som handlar om just den saken, om det är kontraproduktivt eller inte. I just det här fallet så menar jag att han har helt fel när det handlar om Alternativ Sverige och Gustav Kasselstrand. Men jag kan tycka att man ska ta de här människorna på allvar, men jag tycker inte att man ska ta deras åsikter på allvar. Det är en ganska stor skillnad. Det tycker jag man ska skratta åt.
Mm.
Och diskutera. Givet. Men förhoppningsvis, vi har ju haft kontakt med Kasselstrand.
Just det.
Så förhoppningsvis kommer ett sånt avsnitt i framtiden.
Ja, och givetvis är det så att om vi har ett samtal med Gustav Kasselstrand så kommer vi ju att försöka hålla den på en mer sansad och saklig nivå. Det är Sveriges nationaldag idag.
Ja. Yeah.
6 juni. Har du varit ute och firat?
Nej.
Viftat med lite flaggor och sjungit nationalsången kanske?
Alltså mitt problem är ju att jag inte firar någon dag, tänkte jag säga.
Någon dag?
Möjligen min födelsedag.
Ja, har det här med ditt lite deppiga linne att göra?
Kan vara.
Vill inte massisteri och så vidare.
Nej, men alltså jag uppskattar högtider eller vad heter det? Upplevelser som jag själv väljer.
Okej. Okay.
Och händelser.
Mm.
Jag firar ju i och för sig midsommar och sånt där.
Jag har faktiskt varit i närheten av när du har firat midsommar, så det har jag ändå sett på egen hand. Även Valborg har vi firat ihop några gånger.
Ja, det är sant. Men det är ju lite det här sekulära sättet att fira saker på.
Mm.
I och för sig, det är väl de två högtiderna som är hyfsat sekulära.
Nationaldagen är väl sekulär, får man väl ändå säga.
Ja, jo, det är förvisso sant. Men jag tänkte midsommar och Valborg i jämförelse med påsk och jul.
Jo.
Men det är sant, jag brukar nog ändå passa på att äta lite lax och ägg på påsk och någon form av sill. Mm. Och det gäller väl även jul, då jag kanske köper mig en flaska julmust.
Okej, okay. Ja, tack för redogörelsen.
Sitter framför tvn själv.
Låter jättemysigt.
Nej.
Jag personligen älskar ju alla former av traditioner och firande.
Men vadå, firar du nationaldagen?
Nej, jag skulle komma till det. Nationaldagen har ju inte riktigt fått fäste överhuvudtaget. Alltså vi nämnde för ett par veckor sedan det här med att fira nationaldagen egentligen är ett ganska nytt påfund i den mån firandet har fått fäste överhuvudtaget. Och det är väl egentligen fortfarande ett ganska svalt intresse.
Jag hade ju i och för sig, alltså jag har inget principiellt emot det. Jag hade gärna kunnat göra det.
Nej, jag har inte heller något principiellt emot det. Det är bara det att...
Ja, det känns lite lökigt kanske.
Det är inte förbundet med några traditioner för mig, åtminstone.
Man kanske borde skapa sig någon form av tradition. Jag antar att det största misstaget de gjorde var väl att göra nationaldagen till den röda dagen liksom.
Istället för dagen efter, tänker du?
Ja, jag tänkte mig som sossarna har lyckats med att göra första maj röd, alltså dagen efter Valborg. Så att man kan vara ute och supa på Valborg och sen har man fått den här lediga bakfylledagen av Socialdemokraterna. Jättesnällt ändå.
Ja, det är frågan om det var det som var deras syfte när första maj var den röda.
Det är inget jag tänkte diskutera, men man borde ha gjort något liknande i det här fallet. För att jag tänker mig att alla våra ungdomar måste ju ha en möjlighet att kunna fira nationaldagen så att säga.
Jo.
På det sättet som ungdomar alltid firar högtider när de får vara själva ute på stan.
Genom att supa skallen av sig.
Ja. Och då tror jag att nationalen hade tagit fart.
Det är mycket möjligt. Det här med att det är en röd dag är dock ganska nytt i sig. Det skedde så sent som 2003, då på initiativet av den dåvarande samordningsministern i den socialdemokratiska regeringen, alltså Per Nuder. Och det här beslutet baserades inte på någon stark opinion eller högljudda krav på att göra 6 juni till en officiell högtidsdag. Däremot så ville regeringen öka den nationella identiteten som en motvikt till vad den beskrev som en tid av ökad internationalisering.
Alltså jag tänker spontant att det är väldigt konstigt med sån här social ingenjörskonst som man försöker ägna sig åt. Och framförallt från nationalistisk håll i Sverige. Jag menar att det finns ju andra ställen där det kanske kommer mer spontant. Men det blir lite mer så här, kan jag tycka, sovjetstuk på försöken att göra de här nationalistiska högtiderna i Sverige.
Jo, det är lite vanskligt. Alltså, överhuvudtaget när man pratar om betydelsen av nationell identitet och sådär. Det är väldigt svårt att omsätta det i politik riktigt. Det var just det här som var syftet med att göra nationaldagen till en röd dag, i alla fall. Det stod så här i propositionen. Det svenska språket, den svenska historien, det svenska kulturarven och det svenska samhällssystemet utgör stora delar av den nationella identiteten som i en tid med ökad internationalisering förefaller bli mer och mer betydelsefull. Att göra nationaldagen till en helgdag i Sverige skulle vara ett sätt att visa att nationaldagen är värd ett större utrymme än den har idag.
När var det här, sa du?
2003.
När är det Lissabonfördraget? Det är senare, va? Är det 2009?
Tror jag.
Det är 2009, ja. Jag tänker mig att det var väl i samband med det som man började liksom pilla med den här Europahymnen och gemensam flagga och sådär.
Jo, alltså...
Det var säkert tidigare, men en gemensam europeisk identitet. Jag bara undrar om det här kom före eller efter.
Det kom före. Det har ju funnits försök inom EU också, som du säger, att göra... samma sak, alltså att få människor att mer knyta an till sin europeiska identitet för att göra EU till ett mer stabilt politiskt projekt, föreställer jag mig. Och för det så har man infört till exempel då Europahymnen, som väl är Beethovens 9, är inte det? Och flaggan, det har även... Ja, precis, just det. Och det har även motionerats, vet jag, om att alla 18-åringar i Europa ska få gratis Interrail-kort.
Men det är väl nu?
Ja.
Är inte det genomfört nu till och med?
Jag vet inte, det kanske är det. Jag vet att det har pratats om det. Men det är möjligt att de har genomfört det nu också.
Men jag vet inte varför, men jag känner mig väldigt mycket som en europé. Alltså också, också svensk liksom.
Har du varit ute och tagit?
Ja, det har jag.
Ja, du ser.
Men också runt i Europa. Men jag känner mig väldigt mycket som en europé. Jag vet inte om det är på grund av det. Det kanske mer är på grund av våra eurocentriska historieböcker. Men jag känner väldigt mycket solidaritet med de flesta europeiska länder, tänker jag.
Mm.
Men kanske inte på det. Men jag kanske är den generationen som växte upp med EU, liksom. Tillsammans med många andra som blev Sverigedemokrater i och för sig.
Ja, alltså jag vet inte. Jag har nog alltid i det första hand då identifierat mig som svensk. Den europeiska gemenskapskänslan är lite sekundär, åtminstone för mig.
Jo, men både och. Men jag ser liksom, alltså, typ Italiens historia som min egen liksom.
Måste du skämta?
Eller? Och Grekland. Nej men alltså så här, det antika arvet från Grekland och Romarriket och liksom Storbritannien, Frankrike kring alltså den franska revolutionen, alltså allt det där är en del av min identitet liksom.
Intressant.
Men jag ser inte du det så?
Nej, det tror jag faktiskt inte att jag gör.
Okej, okay. Ja, det är spännande. Ja, okay. Men det är nog för att jag är så jävla obotlig globalist liksom.
Ja, det kanske är det. Kudos alltså, för dig.
Men jag ser det som, alltså det är där mina, liksom, mina tankar och idéer och ideologi och allt sånt där kommer ifrån. Liksom. Det är ingen svensk skapelse.
Nej, det är ju förstås sant. Jag har bara lite svårt att ta till mig det som en del av liksom, historien om mig själv, så att säga.
Det är lite identitärt kanske.
Ja,
de vurmar ju också väldigt mycket för Europa.
Ja. Men jag har ju nämnt förut att jag tycker att frågan om den nationella identitetskänslans betydelse förmodligen är nationalisternas mest intressanta argument. Mm. Det är ju svårt att se hur man ska kunna upprätthålla en välfärdsstat som är präglad av solidaritet medborgare emellan eller genomföra något slags politiskt projekt överhuvudtaget utan en hög känsla av kollektivt tillhörandeskap. Och vi har ju egentligen bara nationalstaterna som nyckel för det, förutom då att man gör vissa tafatta försök inom EU. Men problemet med EU, det som gör att unionen håller på att falla ihop, har väl förmodligen mycket med det här att göra, att man inte har lyckats bygga upp den här kollektiva identitetskänslan i tillräckligt hög grad, möjligen.
Ja,
och det ser vi ju en reaktion på i massa politiska rörelser runt om i Europa. Men hur som helst, när det gäller den nationella identitetskänslan, jag tror att Sverigedemokraternas intåg i det politiska finrummet skapade en viss förvirring när det gäller de här begreppen. Vi är ju liksom inte vana vid att stöta på nationalistisk ideologi. Och det gjorde att många instinktivt, tror jag, slog bakut när det började snackas om nationell identitet. Trots att det egentligen har varit en ganska självklar del i all politisk mobilisering under hela vår moderna historia.
Men jag tänker mig att detta sker i mångt och mycket framförallt under 90-talsåren. Liksom.
Vad för något?
Alltså just när de här rörelserna börjar prata väldigt mycket på ett visst sätt om nationell identitet. Som gör att det blir svårare att använda det.
Ja, liksom. Det är möjligt. Det här med att flaggan fick en annan betydelse och sådana saker. Att
den, men bland annat
skinhead-rörelser och så.
Ja, men eller hur? Alltså, det är ganska fascinerande att se framförallt så här, samtida filmer från 90-talet och även slutet av 80-talet när mycket av liksom historieberättandet framförallt i så här ungdomsfilmer när det liksom handlar om invandrare versus nazister och sånt där. Jag tänker på sådana saker som Vinterviken och Nattbuss 807 och sånt där.
Ja. Men, ja, precis. Det är i stort sett allt som Staffan Hildebrandt har satt sitt finger i har jag handlat mycket under det.
Jo, men jag tänker mig nu, det är förmodligen en haltande analys här, men jag tänker mig att 90-talet är väl mycket så, och innan dess så från 70-talet med så här socialrealistiska ja, typ arbetarfilmer, och sen så kommer 80-talet med någon så här, jag vet inte, Sällskapsresan.
Men det är också så, tror jag, att den här idén om alltså att nationell identitet ligger till grund för den politiska mobiliseringen, det är någonting som har legat latent, så att säga, i det svenska undermedvetna, det svenska politiska landskapet. Det som hände med nationalisternas intåg var att det kanske började benämnas på ett annat sätt, och det tvingade människor att ta ställning i högre utsträckning kanske, och särskilt då med bakgrund av vad som hände på 90-talet, och det kom väldigt liksom, alltså rent fascistiska krafter och skinheads och så vidare som erövrade de här symbolerna, så gjorde det saken än mer komplicerad. När då Sverigedemokraterna kom in i riksdagen så skapade det här viss förvirring kanske i de politiska diskussionerna. Som jag minns det så var de här debatterna
som mest liksom på tapeten runt 2012-2013 typ. Alltså med debattprogram som hade rubriker av typen vad är svenskhet? Eller vem är svensk? Kommer du ihåg det? Det kändes som att det var ett oändligt antal sådana samtal i till exempel SVT eller olika typer av opinionsprogram.
Men jag menar, den typen av, det har väl intensifierat ganska rejält i, fram till nu. Med vissa dippar.
Ja, jag vet inte. Det känns som att det har blivit mindre och mindre utav det där. Jag tyckte att runt där 2012, 2013, 2014 så pratades det om det här hela tiden. Och framför allt så var det väldigt förvirrade samtal där det slängdes typ med procentsatser hit och dit. Hur kan man vara 100% kurd och 100% svensk samtidigt? Frågade sig om det alls finns något som är svenskt och så vidare. Vi kan lyssna på ett exempel på hur det kunde låta.
Jasenko vill ha mer in under svenskheten och Mattias vill ha rensa lite i det vi idag kallar svenskt, eller vad man ska säga. Vilken väljer du?
Någon slags mellanlinje tror jag. Alltså, jag tror att det är ett problem att väldigt många inte känner sig inkluderade i begreppet svensk. Samtidigt så ska man tänka på att nationell identitet, alltså svensk, polack, kurd, så här, det är liksom inte den främsta identiteten som många använder. Det är inte det viktigaste för folk.
Vad är väldigt många, för dig?
Ja, men väldigt, hammarbyare kanske, eller typ Tenstabo, vissa kallar sig pappa eller medborgare i Fria republiken Jämtland. Alltså det finns massa olika.
Är det inte viktigt att prata om nationalitet?
Nej, men det jag menar är, för det första så är inte nationella identitet viktigaste för väldigt många människor. För det andra så blir det alltid väldigt, väldigt besvärligt när man ska börja definiera vad som är svenskt och inte svenskt. Vad som är svensk kultur och vad som inte är.
Jag misstänker att den här motviljan att prata om svenskhet som fenomen överhuvudtaget var lite skadlig, eftersom att det på något sätt gav Sverigedemokraterna utrymme att lägga beslag på de nationella symbolerna och fylla dem med sitt eget innehåll. För problemet är ju inte att Sverigedemokraterna framhåller den nationella identiteten som en verklig kraft. Problemet är ju att de använder den här kraften på ett exkluderande sätt. Och det här tycker jag egentligen är väldigt ironiskt. Alltså att det parti som mer än något annat de senaste åren har talat om vikten av tillhörighet och känslan av samägandeskap över det här landet också är det parti som mer än något annat hemfaller åt splittringsretorik och exkluderande. För grejen är ju att de har rätt. Alltså samhället kan inte hålla ihop utan en slags kollektiv identitet. Men jag fattar inte hur man från det kan dra slutsatsen att vi måste utestänga så många som möjligt ur den kollektiva identiteten.
Så är det. Jag tycker det var lite kul det hon sa där. Jag tänkte så här, tänk om man hade något andra så här värden som man hängde upp som att alla måste, alltså det hade varit bra om en majoritet av den svenska befolkningen inte var hårdrockare. alltså egentligen hur godtyckligt, alltså det spelar liksom ingen roll egentligen vad de här olika värden är. Poängen är ju snarare att du bara har ett antal, vilket jag tror, att du har ett antal värden att hänga upp, så att säga, nationen på.
Ja.
I Sverigedemokraternas fall är det typ så här att vi gemensamt typ firar midsommar och tycker att det är fint med små röda stugor. Och sen så gillar de också att köra in typ så här väldigt universella idéer som typ jämlikhet mellan könen och demokrati och yttrandefrihet och så här. Men de här andra värdena är ju väldigt spännande.
Ja. Men jag skulle säga att skillnaden, alltså det som den här debattören inte riktigt får, det som den här debattören inte riktigt belyser är ju att, alltså skillnaden mellan att människor identifierar sig som pappa eller hammarbyare, skillnaden mot det och att vi identifierar oss som svenskar är ju att Sverige som nationalstat är ju den politiska enhet inom vilken vi verkar. Liksom. Och det är därför som det är viktigt, för om man ska kunna ha ett politiskt projekt så måste vi på något sätt höra ihop. Och därför så är ju den nationella identiteten, den står ju i en annan liga, på en annan nivå liksom, än identiteten av att vara pappa eller innebandyspelare.
Ja, men det är därför hårdrockare kommer in här.
Ja, exakt.
Alltså, det är någonting som alla kan liksom, ställa sig bakom. På en nationell plan liksom.
Att vi blir ett land utav hårdrockare bara.
men det är, jag förstår absolut vad du menar, och det stora problemet är kanske att många av de här symbolerna skulle vilja påstå upplevt, har upplevts som skambefläckade liksom. Och även varit det inom vissa vissa lager inom befolkningen.
Ja, precis, precis. Men det är ju egentligen bara tomma symboler. Alltså, man kan ju fylla dem med vilket innehåll som helst egentligen. Jag tror att det viktiga är, alltså, om man ska skapa ett samhälle som håller ihop, så behöver vi ha en ganska inkluderande syn på svenskhet. Och framförallt ett samhälle där liksom alla kan känna samägandeskap över nationen. Liksom. Även människor som inte råkar ha rätt hudfärg eller rätt religion liksom, i förhållande till vad Sverigedemokraterna säger. Men då skulle ju Mattias Karlsson svara att, ja, men man kan ju inte inkludera precis vad som helst i svenskheten, för då tappar begreppet helt och hållet sitt värde. Det är också sant. Alltså, det komplicerar ju saken en aning. Men här uppstår egentligen ett problem för alla politiska läger, därför att diskussionen är så pass flummig från början. Så det går inte att med någon slags stringens ringa in vad en nationell identitet består av. Men det går kanske att ge den nationella gemenskapskänslan en viss slags riktning, där symbolerna är laddade med vissa värderingar som kan vara bra för ett samhälle som är mångetniskt till exempel.
Jag tänker mig att det är väldigt svårt jag vet inte om vi har pratat om det här förut, det har vi garanterat gjort, men jag tänker mig att det är väldigt svårt framförallt för europeiska länder, eller ja, i stort sett, jo, framförallt europeiska länder som har en väldigt lång historia av så här kungamakt och hade väldigt mycket nationalism efter, alltså på 1800-talet, och en lång tradition av de här värdena och idéerna liksom. Att i jämförelse med till exempel USA, där du ändå har byggt redan från början eller staten på en idé om, alltså, att vi är olika och det är vår styrka, det är vad vi är. Och sen så har du någon form av civil religion och patriotism istället. Det blir möjligen svårare att inkluderas i ett samhälle där man lyfter fram symboler, alltså som Sverigedemokraterna till exempel säger, att du ska känna den svenska historien som din egen, och då kan du kalla dig själv för svensk. Det är möjligen sant att det är en fördel. Det kan vara ett sätt att känna sig inkluderad i samhället, men jag tycker att också det är ganska bisarrt att det är nödvändigt.
Ja. Men det finns ju uppenbarligen liksom möjligheter för var och en att ta till sig den svenska historien som sin egen, eftersom att du kan betrakta den franska historien som din egen, eller den grekiska. Så du är ett väldigt gott, en god föregångare här.
Jo, och jag tänker mig, alltså, det där handlar ju bara om alltså, som sagt, det där spelar inte, jag förstår poängen i att bygga nationell identitet utifrån olika symboler, men samtidigt så här, jag vet inte vilka man ska lyfta fram. Jag tycker att det där är lite lökigt kanske.
Vad?
Att behöva känna den svenska historien som sin egen, eller nödvändigt att fira midsommar. Och jag ser inte heller något problem med att människor käkar falafel och firar ramadan liksom.
Nej, det gör inte jag heller.
Men det är ju den striden vi har. Alltså, vilken av de här bilderna som ska vara den förhärskande liksom. Är det den här, jag är ju inte för övrigt någon form av, alltså, mångkulturalist som tycker att vi ska ha många kulturer i kulturen, så att säga. Jag tycker, jag ser identiteter och tycker att det ska finnas individuella uttryck. Men så kan det såklart finnas grupper. Men jag är inte för den politiken som, och det har vi pratat om tidigare med det, men som försöker dela in grupper i samhället och försöka definiera dem utifrån grupptillhörighet.
Nej, det där är ju också en 90-tals idé som är väl mer eller mindre övergiven nu. Alltså, jag tror också mer på en melting pot som man pratar om i USA till
Precis.
Exempel.
Och då är det lite ge och ta. Alltså, samtidigt så är det ju...
Det är det som är integration.
Ja, precis. För min del är det viktiga de fria, demokratiska idéerna. Och sen så kan vi bygga runt det.
Ja, men det är ju tankar som man kan, eller värderingar som man kan ladda den svenska flaggan med. Jag tänkte på det. Vi kan lyssna på en möjligen salongsberusad Ulf Lundell. För han har nämligen pratat om just det här från scenen efter att han spelade Öppna landskap vid ett tillfälle på 90-talet.
Okej. Nu undrar varför vi hissar flaggan. Ser vi för att den är så snygg. Men också för att jag har sett den på så många konstiga ställen de senaste 5-6-8 åren. Så ibland vet jag inte riktigt vad den där betyder där bakom längre. Det sägs att den är gul och blå därför att det är Jungfru Marias färg. Jag vet inte, det sägs så. Det var därför kvinnan hette Maria i min senaste bok. Hon var Sverige. Den här flaggan har betytt sådana saker som frihet och demokrati och solidaritet och sådana förlegade saker. Idag vet jag inte vad den betyder, om den betyder ung höger eller mörka högerkrafter eller fascism eller... Jag tror ni... Det är förmodligen upp till oss att bestämma vad den ska betyda. Så vi inte hissar den dag. Och allting runt omkring oss är fullständigt förändrat åt ett håll som vi inte vill alls. Medan vägen är alltid att sitta och titta på Bingo, Lotto, Kär och Galen.
Han sa ju i stort sett... bara allt vad vi precis har sagt på 2 minuter.
Jag börjar allt mer tro att alla dina ideologiska övertygelser kommer typ från Ulf Lundell och P.O. Enquist.
Ja, men det är nog lite så.
Bruce Springsteen, typ.
Det ligger nog mycket i det. Men det, som säger, alltså det han säger här, det är ju typ det vi har pratat om. Jag ville bara ha lite auktoritet så att säga, bakom snacket.
Nej, du ville bara få en ursäkt för att ha med Ulf Lundell i den här podcasten.
Ja, det ligger nog något i det också. Men, av okay. Barn och fyllon får man höra sanningen, brukar man ju säga. Jag vet inte om han var packad här. Jag tycker bara han låter lite bladig, men jag ska inte anklaga honom för någonting sånt.
Nej.
Men jag tycker att Lundell är ju ett jätteintressant exempel här. För han har ju skrivit en hel del låtar och romaner som innehåller massor av nationalistisk naturromantik och sådana saker. Och samtidigt så kämpar han med näbbar och klor för att hans verk inte ska kidnappas av reaktionära krafter. Inför det utlysta nyvalet 2014, alltså det som aldrig blev av, så sa han ju att han skulle dra in alla rättigheter till öppna landskap om Sverigedemokraterna gick framåt till exempel. Mm. Landskap som är hans förmodligen mest är naturromantiska sång. Den har ju till och med förespråkats bli, alltså det föreslogs på 80-talet att den skulle bli ny nationalsång i Sverige.
Men det, alltså det är väl det största problemet med Sverigedemokraternas syn på det här, att allting är ju de här romanticismen typ. Alltså den här liksom romantiska nationalbilden som i stort är hämtat från 1800-talet, som de verkar ha stannat där. Eller i alla fall liksom hur de omgärdats alltså kring sin parti. Liksom. Sen är det ju klart att Jimmie Åkesson sitter och babblar om Kalanka och sådana grejer i andra sammanhang. Man lyfter fram andra saker, folkhemmet till exempel, för den delen. Men i stort, alltså, det kanske mest stör mig på är att det är så här, Sverigedemokraternas onanivanor som ska ligga till grund för vilka nationella värden vi ska hänga upp den här nationen på.
Ja, men precis. Men det som Uffe har fattat och det som han beskriver här egentligen, det är att nationalistisk gemenskap och även naturromantik inte behöver vara förbunden med högerreaktionära värderingar eller chauvinistisk kulturpolitik eller främlingsfientlighet. Tyvärr är det dock ganska ofta det. Sverigedemokraterna kan ju prata hur mycket de vill om att deras nationalism är öppen och icke-rasistiskt. Icke-rasistisk, som det väl står i deras principprogram. Mm. Och det är möjligt att det inte finns något som är direkt främlingsfientligt i deras principprogram. Men det är fortfarande så att den nationalistiska symbolik som de lanserar mest mobiliserar främlingsfientliga element. Och det här är belagt i flera studier, bland annat en från Linköpings universitet, där det var en professor i analytisk sociologi, Peter Hedström, som påvisade, han sa så här: det finns ett mycket kraftigt samband mellan negativa attityder till minoriteter och valet att rösta på Sverigedemokraterna. Och det här var en studie då forskarna hade tagit reda på hur väljare ställer sig till att någon med muslims bakgrund var deras granne, skulle vårda deras föräldrar eller vara ingift i familjen. Och resultatet visade att Sverige SD-väljare har en mer negativ bild utav muslimer och personer med ett utländskt namn än väljare från andra partier. Och i ganska hög utsträckning också. Peter Hedström sa att det har funnits en föreställning om att när SD har vuxit så har väljarkåren blivit mer lik den övriga väljarkåren. Men Sverigedemokraternas väljare är verkligen avvikande i förhållande till andra väljare vad det gäller den här typen av saker.
Just det. Men samtidigt, och det kanske är, jag vill dels lyfta in AFS här, som är ganska tydliga med att de plockar in etnicitet i sitt nationsbegrepp. Det är det ena. Det andra är att Sverigedemokrater, jag kan tänka mig att sverigedemokratiska väljare till viss del har inte, det är inte liksom etniciteten som är problemet, utan det är fördomarna gentemot invandrare. Eller i det här fallet som tydligt med typ, ja men hur muslimer är, eller hur någon med ett utländskt namn är, för då är den förmodligen invandrare och inte kan någonting om Sverige.
Det handlar ju också om den retoriken som man använder sig av och den propaganda man underbygger, som ju går ut på att ställa grupper emot varandra. Och man bygger en slags kärlek för våra nationella symboler, inte genom att prata om dem som någon slags inkluderande kraft, utan man pratar snarare om att de är ju utsatta för hot utifrån. Att det på grund av muslimer och PK-fundamentalist vänstersekter inte får hissas flaggan på nationaldagen, eller att julen håller på att bli någon slags allmän vinterfest, som ju Jimmy Åkesson sa. Alltså den typen av saker. Det är så man mobiliserar sina väljare. Man mobiliserar dem i förhållande till ett utomstående hot. Och det är så man mobiliserar, människor utifrån den här nationalistiska känslan. Och det här mönstret går igen i jättemånga länder. Alltså nationalistiska partier frodas i hög utsträckning av främlingsfientlighet. Men det finns undantag. Och då tänker jag framförallt på Skottland och Irland, som ju är två vildsint nationalistiska länder, men där nationalismen faktiskt inte kanaliseras genom högerreaktionär politik eller främlingsfientlig politik, och, eller vad det nu må vara, liksom nostalgiska, bakåtsträvande ambitioner. Liksom. Mm. I Skottland så har man jämfört väljarna till det nationalistiska partiet SNP, alltså Scottish National Party, tror jag. National Independent Party kanske heter. Med en grupp som man beskriver som engelska nationalister. Och så har man studerat skillnaderna i värderingarna mellan dessa grupper. Och det är verkligen som natt och dag. Vi ska se, 70% av engelska nationalister säger att England var bättre förr. Och bara 13% att de bästa åren finns i framtiden. Det är totalt motsatta siffror när det kommer till de skotska nationalisterna. Bara 16% av dem säger att Skottland var bättre förr, medan 64% anser att landets bästa år are yet to come, som det står. Samtidigt säger ungefär 60% av SNPs supportrar att ett diversifierat kulturellt liv adderar starkt till deras känsla av tillhörighet i samhället. Medan endast 22% av de engelska nationalisterna instämmer i det påståendet.
Mm.
Och det här är ju knappast någon slump, utan det är ett resultat av den skotska nationalism som SNP i både retorik och symbolik förespråkar. består på deras hemsida att the Scottish National Party has long argued that it promotes an inclusive sense of Scottish identity. Anyone who comes to live in Scotland has the right to be regarded as Scottish, irrespective of whether they or their parents were born in Scotland or not. Ett exempel på hur man lanserar sin nationalism.
Jag tänker mig att det kanske är lättare för länder som Irland och Skottland med tanke på, och även alla andra brittiska, tidigare brittiska underhuggare eller kolonier. Liksom. Alltså, inte bara de som ligger nära Storbritannien, men att det är lättare för dem att ha den typen av nationalistisk, alltså frihetskänsla, eftersom de har varit kuvade under den här då centralregeringen. Ja, liksom.
Det har förmodligen ganska mycket med det att göra. Jag tror att Irland är som sagt ett annat exempel, och jag har ju lite personlig erfarenhet från det eftersom att jag bodde i Dublin under ett år. Alltså det som var tydligt var att det fanns en väldigt stark liksom medkänsla för flyktingar och så vidare, och en stark känsla av solidaritet gentemot utlänningar och människor som hade kommit till Europa av ett eller annat skäl. Däremot så fanns det ju ett väldigt starkt hat mot engelsmän, så att man formulerade väl sin ingrupp i motsats möjligen till engelsmän snarare än folk som hade flyttat in från andra länder.
Ja, men det är det jag tänker.
Men det är verkligen påtagligt där, alltså att Irland är en djupt nationalistiskt rotad nation där man är väldigt mån om sina traditioner och sitt språk och sin historia och så vidare, utan att det någonsin känns chauvinistiskt eller exkluderande. Och framförallt så är det inte förbundet med högerreaktionär politik eller främlingsfientlighet överhuvudtaget. Landets mest utpräglade nationalistiska parti Sinn Féin, som ju är den politiska grenen utav gamla IRA, de har till exempel utmärkt sig som ett mer flyktingvänligt parti än de traditionella mainstream-partierna. En parlamentsledamot som heter Liz Anderson beskrev partiets ideologi så här: Sinn Féin is a progressive Irish Republican and proud nationalist party which is committed to the establishment of a united 32-county Irish sovereign republic. The far right have mutated its civic nationalism into the narrow nationalism of the DUP, Golden Dawn, the AFD, Front National, Fidesz, and the English Defence League. Nationalism mutates when it is mixed with regressive, socially divisive, and economically discriminatory politics that are not in the interests of the nation. Sinn Féin have made it clear that the far right have no place in Ireland. Irish nationalism is progressive, outward-looking, and inclusive. Så här när nationaldagen börjar närma sig sitt slut, så kan vi väl ta lite intryck ifrån de irländska och skotska nationalisterna.
Får jag bara säga något? Jag tänker mig, kan det handla om i Sverige, för Sveriges del, att den haltande socialistiska rörelsen i Sverige som liksom blir vinklift någonstans efter 80-talet, att det är liksom de enda som sysslar med en ganska stark att knyta, att bygga en folkrörelse liksom.
Ja.
Att det, i då är med liksom facket och arbetarrörelsen och så vidare. Och när den inte längre är den starka så uppstår ett vakuum i Sverige. För om man tänker efter, idag finns det ju i princip inget parti som har den typen av enande kraft som socialismen har stått för i Sverige. Och nu blir det då nationalismen. Så här. Man skulle kunna tänka sig att Kristdemokraterna till exempel skulle kunna ha haft en sån, om det varit mer Sverige hade varit mer religiöst, så att säga. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Och det här gör att Sverigedemokraterna får så mycket inflytande då, för de är de enda egentligen som har ett väldigt tydligt narrativ liksom.
Jo, men det kan det nog ligga rätt mycket i, såklart. Alltså, det var ju som Thomas Ramberg tog upp i någon podcast, det politiska spelet tror jag, att det är ganska tydligt att de enda partierna som går bra idag är ju de som genomgående under ganska många år har haft ett ganska tydligt narrativ som de inte har avvikit ifrån. Alltså Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet i stort sett.
Jo, men jag vill också lägga till att det kanske är också det klantigaste man kan göra när man som idag till exempel försöker, eller om man nu skulle snå åt sig det narrativet som Sverigedemokraterna har istället för att bygga sitt eget tydliga, ett eget. Att du kommer i princip döda dig själv genom att, och det kanske är det som sker när man börjar försöka föra en retorik som påminner om Sverigedemokraterna när man börjar prata om svenska värden på det sättet som man gör.
Mm.
Att det är därför som man skjuter sig själv i foten liksom. När du försöker, alltså det blir lite genomskinligt när stora svenska partier försöker vara något de inte är.
Ja, ja så är det. Jag tycker inte att det behöver inte ligga till grund för, alltså det behöver inte vara ett hinder för att man försöker skapa en liksom alternativ berättelse om nationen Sverige.
Jag tror att det är det. Just för att det blir skenheligt. Det är liksom så här, ja men ni, det här är inget som ni har sysslat med de senaste 30 åren.
Ja, de har. Alltså Socialdemokraterna, som sagt, det var ingen slump att man gjorde nationaldagen till en röd dag där 2003. Alltså det var en del i Pär Nuders projekt att just återuppväcka den nationella identitetskänslan och skapa en starkare tro på det som är svenskhet liksom, men det var alltså den byggde på helt andra grundvärderingar än vad Sverigedemokraternas nationalism gör.
Ja, och hur gick det?
Det gick ju så där. det var en röd dag, men inte som att det är någon större nationalistisk yra liksom. Men jag tror att alltså det beror på hur man ser det också, därför att svenskar är ju ett väldigt nationalistiskt folk egentligen. Det är bara det att man inte...
Fast inte på det sättet.
Ja, liksom. Det är bara det att man inte pratar om det på samma sätt. Alltså det finns ju väldigt mycket liksom stolthet, tror jag, inom vänsterkretsar, eller så att säga den breda socialdemokratin, över det här med att Sverige har uppfattats som världens goda samvete, typ. Att vi har byggt upp den mest moderna välfärdsstaten under hela 1900-talet. Alltså det är den här bilden som vi har skapat av oss själva. Det är ju den alternativa nationalistiska berättelsen.
Men det är det jag menar, och då blir det problem när man försöker plocka in de här gamla klassiska alltså 1800-tals nationalistiska symbolerna.
Ah, ja.
För att det har man inte riktigt så här, man har inte lyft fram det, åtminstone inte de senaste 30 åren. Alltså till viss del har man ju såklart gjort det, men att det kanske inte, och jag menar att än värre hade det kanske varit idag, för att då kommer det bara framstå som att du är en copycat.
Ja, men det ligger det någonting i, alltså man kan bygga en nationalistisk gemenskapskänsla utan, alltså på ett mer subtilt sätt. Det är väl det Socialdemokraterna har gjort egentligen över ganska många år, från åtminstone 1970-talet fram till Sverigedemokraternas intåg i politiken. Det var allt för det här avsnittet utav Inte Rasist, men podcast nationaldags special.
Mm.
Vi sitter här med varsin röd fana och vifter.
What?
Nej, jag skojar. ni får gärna mejla oss på podd@interrasistmen.se, podd med den obegripliga stavningen 2D. Vi läser alla mejl, även om vi är varierande duktiga på att svara på dem.
Ja, vi är helt kassa på det just nu, tror jag.
Ja.
Jag sitter här med min nationaldags whisky.
Det är allt oftare som jag hör att du sitter och sippar whisky för dig själv på vardagar. Nu är det en högtidsdag, så du får vara uppe i det.
Jag gjorde det förra gången vi spelade in också. Men nu kan man tänka sig att varje avsnitt är en högtidsdag. Så, när vi spelar in.
Men precis, vi får ju sitta och prata med varandra. Det är väl här.
Men jag vet inte riktigt vad man gör på nationaldagen. Vad är tanken att man ska göra? Ska jag gå runt och vara smagd typ? Eller?
Var det inte några som hade föreslagit att vi skulle gå ut och sjunga nationalsången spontant.
Det får man inte.
Nej, då kommer PK-polisen och arresterar den förmodligen.
Eller hur? Men det hade också... Som sagt, den bilden, det säger ju någonting om svensken. Liksom. Alltså, det hade varit så märkligt om det gick runt kluster av människor och sjöng nationalsången. Liksom.
Det hade varit rätt konstigt, ja. Okay. Men nu är det så att den här podcasten ska släppas om 2 timmar och 15 minuter, säger jag.
In your dreams.
Ja, men det måste den göra, annars får du släppa den oklippt.
Okej.
Okay. Yeah. Så vi bör nog tacka för oss och säga på återhörande så hörs vi igen om en vecka.
Simma lugnt.
Hej då.
Hej då. Det känns som du tyckte att jag var elak mot Tobias.
Ja, men jag tänkte mer alltså, om vi ska ha med dem i podden så kanske det är dumt att kalla för en PK-fitta.
Nej.
Nej.
Nej, men det kan jag ta bort.
Jag tyckte det var kul ändå.
Ja, men det är väl kul att ha som ett cold opening liksom.
Ja, lägg in det.
Man får väl, men med tanke på att han tyckte att det var vidrigt när vi
det är det jag menar, det är uppenbarligen en känslig själ vi pratar om.
Kommer ju börja gråta om vi kallar honom PK-fitta. Kommer inte kunna gå ut på flera dagar.
Nej. Ja, fy fan. Ja.
Det där ska jag komma.
Nej. I slutet möjligen.
Ja, men det är nivån. Vi är bra på att ta till oss kritik.